I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I veckans avsnitt ska vi prata om avslutningen på Disc Golf Pro Tour när Tommy är dyngsjuk. Hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt med oss i Kedja Ut. Avsnitt nummer 184. Det är helt stört. 184 avsnitt.
Bör ta sig.
Och sen när man ändå liksom bryter ner så ja, men det var ändå som nyss vi började. Men det är snart 3 år sedan. 2,5 i alla fall kan vi sträcka på och säga att det är nu.
Ja, vi har väl passerat den gränsen.
Ja.
Exakt. Och roligt har vi.
Roligt har vi varje vecka. Nu är det så här.
Jag lät inte så entusiastisk.
Jo då.
Men vi har roligt.
Ja. En liten heads up för dagens avsnitt. Tommys mic-arm har gått sönder så att han får vackert hålla micken i handen. Så att om det är lite konstiga ljud därifrån så finns det en anledning till det.
Jag är också dyngsjuk så jag hoppas att ljudet går fram överhuvudtaget.
Jag tycker inte att du låter så sjuk.
Nej, vad skönt.
Ja. Det är bra.
Jag är så täppt, jag har ingen feber längre, men jag har haft feber i 3 dagar och så min näsa känns som att den är lika stor som en clown ungefär. Men ja. Vi ska nog kunna råda det här i land i alla fall.
Det tänker jag. I alla fall, jag har spelat discgolf, det ska vi prata lite grann om, inte så mycket, väldigt lite.
Kan vi inte börja där då? Du satt ju mig på sängen lite grann här i veckan och sa att du hade spelat discgolf. Bara, men vad är det nu då? Jag har ju tappat allt liksom. Sen jag började jobba så har jag ju spelat 2 runder ungefär. Och så sa du att du spelade discgolf. Jag tänkte, men vad har han gjort nu då? Var det någon discgolf-lig eller någonting? Men vi har ju faktiskt dragit igång en sanktionerad höstdisk här uppe.
Precis. Sist jag kollade så är du typ med i den där tävlingsgruppen som roddar med de där grejerna också. Så den där informationen. Ja,
men det där jag vet, men det där kommer ju över mitt huvud. Det bara flög. Jag sa att det var en bra idé och sen så sa de vi lägger det på söndagar 2:00. Jag bara, ah, schysst.
Ja, roligt.
Jag tänkte jag lämna gruppen så stängde av notiser.
Ja. Men om vi börjar där då. Innan dess så var det typ 2,5 veckor sedan jag spelade en Disc Golf League match som jag då också som hade ett ganska gott uppehåll innan dess också. Så att hur var formen? Ja, den var väl lass och det är, så att säga.
Var den här klassiska? Oj, hur gjorde man nu igen?
Ja, lite så. Framförallt var det så här att jag åkte dit i hyfsat god tid ändå. Och började göra min vanliga uppvärmning så. Men sen när jag gick och skulle putta. Då var det att jag stod och torkade lite diskar för det var blött där. Och så sen när jag liksom tänkte, men jag kanske ska putta det igen. Nej, men då kommer Erik Eriksson och ska börja prata lag-SM. Och då vart det ingen puttning på uppvärmningen. Och sen bara, oj, nu måste jag springa iväg till mitt hål. Det var 2 minuter kvar, så jag ska inte slå. Jag skulle bara till hål 12, så det var ju nära. Poängarna är det ganska nära uppvärmningsytan.
Börja med birdieslingan alltså.
Ja, så att jag började där i alla fall. Det var lite ovant, men jag tänkte ja, men det blir vad det blir. Jag försöker bara spela verkligen förståndigt. Och då hade jag en 3 meters för par på 14. Hade väskan på ryggen och missa.
Nej.
Eller jag hade den hängandes på vänster axel. Och jag kedjade ut den.
Men alltså va?
Då känner man sig stark. Och som Katrina Allen.
Alltså, jag vet inte om jag ska typ säga rätt åt dig.
Ja, det ska du.
Det är fan hemskt att du gjorde så.
Ja, det är
bedrövligt. Det är okej så länge man sätter den, men när man väl missar då det ogjort.
Det är bara dåligt. Och då tänkte jag, ja men då tar jag igen det på hål 15, för hål 15 har jag ändå spelat hyfsat okej.
Den har du haft dialed in hela sommaren.
Jag har spelat helt okej på i år. Men inte, den ville sig inte heller. Men däremot på H16 fick jag göra birdie. Så jag fick ta igen det kastet på 14. Jag hade blivit jättestressad om jag hade kommit ut efter hål 17 och inte tagit igen den där. Mm. Så. Men ja. Och sen, ja, men det spelades på. Jag gjorde en dubbel på ettan för att jag gick för en lite för lång putt som skippade på korgtaket och var typ 9 lång. Och så, ja. Men avslutade starkt. Gick väl minus 3 sista 4 hålen jag spelade. Så det är jag väl nöjd med.
Det tycker jag ska vara. Jag hade väl haft vårat, för er som har varit på ängarna, så hål 1 och hål 3 är typ de två roligaste hålen att spela, som är par 4-or. Sen har vi några riktigt roliga par 3-or också. Men jag hade velat ha hål 1 och hål 3, alltså att de gick jämsides fast åt varsitt håll, så man kunde loopa de två hålen.
Mm. Det man bara går runt.
Ja, jag hade kunnat spela de två hålen bara några timmar.
Ja. Vi har väl som inga hål egentligen. Ja, hål 4 och 6.
4 och 6.
Skulle man kunna loopa.
8 och 9. Fast ändå inte. Ja, det är
klaffsa
där igenom. Nu blir det lokalt igen, Micke. Fan.
Klaffsa där genom surmyren. Nej, det vet jag inte.
Men du, jag tänkte fråga. Vad är det absolut värsta efter ett uppehåll? Alltså, vilken känsla vill du inte ha när du kliver upp typ första 10 eller ska värma upp eller putta och så vidare? Vad tycker du är jobbigast med att inte ha spelat på ett tag?
Inspelen.
På vilket sätt?
Ja, känslan bara. Alltså från tee och puttningen. Så nu har jag just suttit och sagt att jag missade från 3 meter typ. Eller vad det nu var.
Men då är det inte ens en putt.
Men det räknas inte som en putt riktigt. Nej, men puttningen tycker jag inte alls är liksom. Det är vad den är. Så, men just inspelen kände jag var riktigt risiga. Så det var bland annat därför det vart en dubbel på ettan, för att ja, inte bara, men inspelet var skitkast och jag vart alldeles för kort för att jag var alldeles för mäkig. Så jag känner väl, men det var kul ändå. Det var vart ändå, det tog sig liksom allt eftersom. Framförallt när avslutningen vart så bra så åkte jag därifrån med en rätt god känsla ändå. Men sen vart det, hade varit lite stressigt. Barnen hade fotbollsmatch som jag hade lovat att jag skulle komma och titta på, så det var som snabbt iväg från banan. Och så. Men ja, överlag är jag ändå nöjd. Jag är mest nöjd med avslutningen. Så. Och jag har som förlikat mig med lite grann att nu är säsongen lite grann över för mig också. Än om jag brukar kunna hålla i, så är det nu liksom att nu känns det mer och mer som att det är över. Det kommer att bli några spontanrunder här hemma på i Sävar, tänker jag. Men i övrigt.
Jag har smygplanerat in några runder nu på fredag. Har jag prällat en runda med Ki, och på lördag ska spela med en av våra lyssnare, Tim.
Just det.
Om allt faller sig väl ut. Och så kanske till och med få till den här höstdisken på söndag. Det beror på om jag står mig väl här hemma, så att säga. Jag har en AV på lördag också som jag ska snylta in där. Så, nej. Men som sagt, man lär ta vara på de dagarna när det faktiskt funkar.
Ja.
Det är svårt nu alltså. Men när mörkret kommer, och så som jag och min sambo jobbar mot varandra nu, så alltså, det är helt omöjligt.
Mm.
Vi sticker 6:30 på morgonen och liksom, vi ses inte förrän 8:30 på kvällen i bästa fall. Så då är det så här, vad gör man?
Ja, nej, det där är inte roligt. Och det är bara att härda på och härda igenom det. Jag vet hur det är och hur det känns. Och så. Men ja, men just det, du har inte puttat eller någon. Har du tagit någon disk för överhuvudtaget på slutet?
Men var det förra veckan jag berättade om? Nej. Jag var ju och kastade någon dag, men det kanske var förra veckan, innan förra veckans avsnitt, jag minns inte riktigt. Då hade jag varit ute och spelat några hål på någon eftermiddag. Jag testade lite nya diskar.
Mm.
Men inte mer än så.
Nej.
Tycker jag inte. Jag puttade ingenting då. Däremot fick jag hem nya 5 stycken av mina favoritputters fick jag hem förra veckan, så då vintern bådar gott.
Just det. Ja, men det låter ju ändå låter ändå som att du är på gång och så.
Måste lösa en ny puttkorg här hemma bara. Jag välte ju min förra veckan, eller förra vintern, så att taket trillade av. Det lossnade.
Just det. Ja, så
nu har jag bundit upp det med ett par tomtebyxor jag har i förrådet.
Ja, det kan ju tänkas att det finns en korg hos mig du kan få låna.
Tack, det var det jag ville höra. Ja, det får vi ta då.
Så kanske jag kan komma till dig och träna istället.
Ja, det får du jättegärna göra.
Det hade varit kul. Men du Tommy, jag tänker inte vi behöver sitta tomsnacka så mycket. Utan tänker att vi kastar oss in i det här avsnittet på en endaste gång. Och börja bryta ner det här som, ja, det som är helt enkelt.
Mm.
Sådär. Ja. MVP Open.
Det känns skönt att du tar tag i det här avsnittet faktiskt. Jag bara behöver sitta och lyssna och svara.
Ja, och du menar att jag ska föra talan här?
Jag har en del att säga, men mest saker jag retar mig på, men det kan vi ta sen.
Ja, men det tar vi mot slutet. Vi tar de roliga grejerna först. MVP Open på den banan som har bäst score på judisk. Och av många bedömd som världens bästa bana.
Den är väl inofficiellt det, världens bästa bana, som jag fick höra i helgen.
Ja, precis. Och det är ju... ja, man blir ju... Jag älskar den här banan. Jag tycker att det är en riktigt fin discgolfbana. Sen är det många som tycker att det är kanske lite för mycket plinko på en del hål, lite för mycket träd och sånt, men ja, men det hör till. Och så. Men den är ju ruskigt fin, och det här är ju en av mina favorittävlingar på året också. Och framförallt för att den ligger så bra till i tid för oss här i Europa. Det är liksom inte gör sent när tävlingen drar igång, utan
det är inte ofta det plingar till i mejlen 3:15 och säger att FPO har startat sin runda.
Nej, precis. Så att det är rätt gött. Men i alla fulla fall...
Hela det här eventet växte på mig. Jag har ju inte hållit MVP Open eller Wybram Open som det heter förut särskilt högt.
Nej.
Dels för att jag har haft svårt för banan och inte liksom kunnat urskilja. Jag har ju pratat tidigare om att hål ser för lika ut på vissa banor med skogshål och så här. Och att man inte kan urskilja. Men jag gick faktiskt igenom hela gold layouten i huvudet igår och kom ihåg alla hål utom ett. Och det ger framsteg både för mig själv och åt mig själv i den aspekten. Och sen även eventet i sig att det faktiskt blev så pass tajt i både dam och herr.
Mm.
Så jag, nej, MVP Open har definitivt klättrat i rang på min lista.
Mm. Ja, jag har sett extremt lite av damernas tävling just av den anledningen att den spelas så mycket på dagtid. Men vi kan i alla fall konstatera att det såg ju länge ut som att Christine skulle ta hem den här tävlingen. Hon spelade otroligt bra. Men
ja, en stor del av tävlingen så var det Paige Pierce som var där och nosa också. Då såg man segerns sötma i hennes ansiktsuttryck också.
Mm.
Och det är lite det som stör mig.
Ja, hon har ju tappat lite. Sådär.
Men hörde du inte vad hon sa? Så kollade du presskonferensen?
Nej, den såg jag inte.
I lost my killer instinct and I don't care to get it back. Typ.
Ja.
Man bara, vad fan gör du då?
Jag...
På den största scenen. Varför tävlar du ens om du inte är där för att vinna?
Ja. Jag vad heter det, lyssnade på Nick and Matt idag. Jag har inte lyssnat färdigt på det avsnittet som de släppte idag tisdag.
Okay.
Men det där tog de upp just det här att hon hade sagt om det, så att hon inte liksom, hon har inte drivet för att vinna, för att spela så bra som krävs för att vinna. Vilket så här, ja, jag kan hålla med och lite förvånande, men jag undrar lite så här, är det...
Men varför går man då bli förbannad där ändå i stunden sätter, när man liksom nosar på segern och har en ledning och en delad ledning och liksom visar de känslorna ändå som jag gillar att se hos idrottsmän och kvinnor när de liksom inte är nöjd med sig själv. Men baserat på det hon säger innan blir ju jättefel. Det är hyckleri. Varför inser du bara att du inte är tillräckligt bra för tillfället? Att du har en formsvacka? Att du behöver kanske lägga det där extra lilla och inte kan glida på en jävla räksmörgås längre. Lägg ner din jävla tid på träning istället för att hålla på och raljera i sociala medier eller flytta till Hawaii eller vad fan som helst. Träna istället och gå ut och prestera. Och vill du inte, nej, men då kan du spela AO Beaters istället. Om det inte betyder någonting. Hon har fan fans som sitter hemma och vet det, vrålar på henne att hon är världens bästa spelare fortfarande. Och det kan hon vara. Men det är jäkligt otacksamt mot både sponsorer och mot hennes fans att bete sig, alltså att säga en sån sak att hon inte bryr sig.
Mm. Men det är väl det har hunnit i kapp henne lite grann också. Alltså att de andra har jagat i kapp och nu är hon kanske hon är inte hon liksom nu har hon förlorat två VM i rad.
Jo, men och förra året gick hon ju verkligen från för VM:et. De gjorde en hel dokumentär om resan mot VM. Det var nu det skulle ske. Hon skulle ta sin sjätte titel.
Mm.
Hon gjorde inte det. Och nu kommer den här säsongen. Den är absolut, hon gör absolut ingen dålig säsong.
Nej.
För hon är ju fortfarande... Alltså hon är ju bra. Hon är bland de världens bästa discospelare på damsidan. Men hon har inte fått riktigt att knacka ordentligt.
Nej.
Men det är här också som skillnaden blir. Kolla, vi kommer säkert till det. Men kollar man på efter tävlingen på NPO-sidan i Corey Ellis... går fram och gratulerar Simon och går och sätter sig. Och han är totalt knäckt.
Mm.
Han sätter sig bara ensam och blir av i ansiktet i händerna. Det betyder någonting för honom.
Mm.
Han vet själv att han gjorde bort sig på sista kastet.
Mm.
Men det betyder så innerligt mycket för honom att han faktiskt där och då kan bara svälja den stoltheten, gratulera vinnaren och sen liksom försöka bearbeta det han själv har hänt. Alltså, Corey Ellis växte hos mig. Jag har inte haft mycket övers för Corey Ellis innan. Men just hans agerande efter att han missade inspelet på 18, gå fram och gratulera Simon, bra spelat, och sen liksom fan vad var det som hände?
Mm. Jo. Och på det sättet
istället för att liksom gömma sig bakom någonting som Paige i det här fallet gör. Hon försöker ju förneka det. Jag tror inte på att hon inte bryr sig längre. Hade hon fått välja mellan att vara bäst i världen och vinna lite fler tävlingar eller att aldrig mer vinna en tävling. Nej, men då är det väl klart som fan hon hade varit på toppen. Och liksom visat hon, att hon fortfarande har med att göra i toppen.
Mm.
Annars har hon ju verkligen ingenting där att göra. I mina ögon.
Det är lite alltså, det är ett märkligt uttalande. Att säga en sån sak. Som att,
ja, och don't quote me. För jag har inte det framför mig. Exakta ordet hon sa. Men hon menar på att hon har förlorat liksom. Att
hon har inte drivet.
Att hon inte har drivet att liksom få tillbaka det. Mm. Och nej, så det kan så vara där och då. Absolut. Men i det stora hela att säga så inför den sista huvudtävlingen för säsongen. Vad ska hon lämna den här säsongen med då?
Mm. Ja, det lämnar en hel del frågetecken också. Men det kan ju samtidigt vara så här.
Jag tycker att det är synd.
Jo.
Alltså, jag blir ledsen.
Men det kan ju vara att det händer 100 grejer på sidan om också.
Självklart.
Som pockar på hennes uppmärksamhet. Och som hon tycker är roligt. Alltså att hon har hittat andra saker i livet som hon tycker är roligt. Och som hon får få ut liksom, men, någon sorts tillfredsställelse i. Ett engagemang i någonting eller vad som helst. Som gör att hon inte riktigt prioriterar på det sätt som hon måste göra för att vara i toppen.
Mm.
Nu är hon ju toppen ändå på den här tävlingen. Hon blir trea liksom. Men,
ja men absolut. Hon gör ingen dålig tävling.
Hon är ett kast efter. Hon är ett kast efter att vara med i playoffen också.
Mm.
Så att det är klart att hon går ju som inte att räkna bort. Men
jag kanske låter jätteelak och hård när jag säger som jag gör. Men det är just alltså inställningen till den uppgift man har till det hon har betalt för att göra. Jag menar, hon har inte en veckopeng från Discraft.
Nej.
För att hon ska prestera inte. Och göra bra. Sen kränger hon diskar i alla fall. Liksom. Det har jag inte en större tvekan på alls. Nej. Men just inställningen att gå ut och säga så i en presskonferens inför en tävling. Att nej, men jag i princip, jag bryr mig inte längre.
Men det kan ju samtidigt, kan det också vara, det kan ju vara ett sätt för henne att få, alltså få slappna av i att nu har jag sagt det här. Det betyder att folk lägger inte pressen på mig utifrån att jag ska vara där. Förstår du?
Nej, men det kan ju vara så att hon vill förflytta fokus liksom och gå in, ut och göra sitt ändå, vilket hon gör.
Jo.
Som du säger, hon är ett kass efter playoffen och, eller särspelet, och har nos på vinsten i flera tillfällen under tävlingen.
Mm.
Så nej.
Precis. Ja, men hon tog en, hon tog en bogey på 17 liksom på finalen.
Ja, och det var ju för att hon hade gått för ordentligt innan.
Och det var väl den som ställde till det för henne, kan vi säga. Hon gjorde birdie på 18, så där kan hon inte göra så mycket mer, men en 132 meters par 4 med hennes längd, så tycker man att det är ett hål som hon ska ha. Men
det är den greenen som är, den är ju stökig alltså.
Jo,
upphöjd korg och i princip tomt bakom.
Ja.
Då hon missar högt höger på första putten och comebacken missar hon högt vänster istället.
Ja. Så att det, och det är sånt som händer. Det händer ju alla. Men fortfarande väldigt märkligt uttalande. Det kan man inte säga någonting om. Men i alla fall, vi behöver inte köra fast vid Page. Page blev i alla fall trea bakom Christine Tatar på en andra plats efter särspel, som hon förlorade mot Natalie Ryan, som tog sin andra
DGPT-vinst, va?
DGPT-vinst den här säsongen.
Diglow första, om jag inte minns helt fel.
Ja, precis. Det var nog Diglow hon var först. Och det var ju särspel, som sagt. Jag såg inte särspelet, men vann i alla fall. Och redan första, tror jag.
Ja, första särspelshålet, hål nummer 18, spelade 18. De ju om då. Från början skulle de ju spela sån, alltså spela 18 och 1 och bäst score hade vunnit. Men i slutet av sändningen så meddelar de att de kommer köra ett vanligt särspel, börja på 18 och spela hål nummer 1 efteråt, och lopa dem om det inte skulle vara avgjort då. Men det avgjordes på första hålet. Christine hade birdie putt strax av runt cirkelns kant, missade kort, och Ryan hade gått för inspelet och låg i princip bullseye. Så
ja, precis. Hon låg i cirkel 2 Tatar på för birdien, så att.
Men det här, och nu är det lätt att gå in och börja kritisera Christine för att hon inte vinner det här, men det man någonstans så måste ändå kunna hitta det jag tror hon förlorar på, och det jag tror gör att hon inte vinner efter ordinarie speltid, om man säger, eller efter fyra runder, är att hon ger sig själv lite för långa andra kast på par fyrorna än vad hon kanske behöver.
Precis.
Har hon kunnat beta av 10-15 meter till på sina utkast och gett sig själv en pitch istället för ett längre kast, skedde på, även på många av par treorna som hon låg i skiten på efter utkastet och shankade ett inspel, vilket vi inte riktigt var vana att se. Så hon hade kunnat avgöra det mycket tidigare och gått hem med vinsten efter fyra runder istället för att det skulle gå till särspel. Men det är lätt att vara efterklok också, såklart. Men det var där jag såg utvecklingspotential i helgen i alla fall. Från henne, att hon kanske inte riktigt, ja, speciellt inspelen mot Kåre var väl inte hennes starka sida.
Nej, precis. Men alltså, vi har pratat om det här tidigare också. Alltså Tatars streak, hon var trea i Las Vegas, tvåa på Waco, trea på The Open på Belton, tvåa Texas State, Champions Cup var de tvåa, Jonesboro och DDO vann hon bägge två, och sen åkte hon hem till Europa och var hemma en lång stund i Europa. Det här var skadan
också då.
Skadan är det som kom in. Så att hon kom inte tillbaka förrän lagom till Ledgestone. Ledgestone, trea. Lite besvikna var vi på att hon var bara trea. Men ändå, vi landade, ja, men hon har ju varit skadad. Vilket ändå är sjukt att man levererar på den nivå. Och sen då, Des Moines, seger. Worlds, seger. BCDGC, vilken är det? Det är ju
Women's Eller vilken?
BC, Beaver State.
Beaver State Fling.
Beaver State Fling, ja, precis. Vinner hon?
Nej, BC. Sorry.
Ja. Det är en Silver Series. Ja, skit samma.
Ja, kan det vara Beaver State?
Och sen Green Mountain vinner hon. Och så nu vart hon tvåa då, på MVP Open. Alltså hon har inte en placering utanför pallen. Inte en på de här. Det är stört. På riktigt.
Ja, det är ett facit man absolut hade kunnat
tänka sig
att tänka sig att ha. det, ska, det är läskigt hur bra hon är och har varit den här säsongen. Och nu har hon ju två fortfarande viktiga tävlingar framöver. Så är det Tour Championship och US Women's. Throw Pink är det som ska spelas. Icke att förblandas med US Women's. Men vi ser också, om vi bara ska hoppa till totalen och Pro Tour Standings. Ska vi ta det på damerna innan vi går över till herrarna sen?
Ja, alltså hon leder ju med nästan 80 poäng. Eller har hon vunnit med?
Ja. Och sen är det ytterligare 86 poäng ner till trean från Page.
Ja, precis.
Så det är en total utskåpning och att man behöver ta hänsyn till att hon faktiskt inte har spelat. Jag tror det är 5 eller 6 tävlingar som Paige har spelat som inte Kristin har spelat.
Det är 5-7 tävlingar. Där,
7 till och med.
Där Paige tävlade men inte Kristin.
Ja, så spelade Kristin en som inte Paige spelade.
Ja, och då har man ändå liksom så här, ja men Paige vann OTB Open. Hon vart 4 på Portland. Preserve vann hon, men sen då kommer den här US Women's, där är hon 21 Page, och sen Idlewild vann 10, sen vann hon ju då European Open och sen vart hon 4 på Diglo. Men hon har ju, Page har ju lite för många dippar, alltså på Green Mountain Championship var hon 18, Worlds var hon 5, Des Moines Challenge var hon 5, så Hon har ju också en grym, alltså ett grymt facit sett över hela säsongen. Hon är utanför topp 10 en gång.
Mm.
Men det räcker ju inte när Kristin levererar på den nivå hon gör.
Nej, absolut. Jag är helt med. Och det är väl ingen snack där om vem som faktiskt är bäst i världen just nu och vem som troligtvis vinner Player of the Year på FPO.
Ja, alltså jag kan inte se det något annat än att Kristin får det. Alltså hur det än, ja men alltså på riktigt, hur det än går resterande tävlingar, om hon inte får den, då är ju systemet korrupt. Då kan den där juryn kan köra upp det där priset någonstans där solen inte skiner. Det gå hem och lägger ni onyktra i sådana fall. Där på FPO tycker jag att det är klart redan.
Även om Paige skulle vinna US Women's?
Ja.
Eller Throw Pink menar
jag. Ja. Alltså, visst att Majors väger tungt, men alltså den här streaken som Kristin har. För jag gissar, vinner Paige så är ju Kristin 2 eller 3.
Ja, statistiken talar ju för det i alla fall.
Ja, så att jag tycker inte, alltså, nej. Ja,
nej.
Tycker att det är hands down. Det är bara att leverera priset på en gång. Be om adress, skicka priset.
Enig. Men om vi ska se, det var ju som sagt, topp 4 var väl relativt spikat. Det var väl, alltså om man säger till hela Pro Tour standings inför Tour Championships-platserna.
Ja.
Det var väl Valerie Mandiano och som hade nos på fjärde platsen, men den togs till slut av Ons Goggins.
Ons Goggins har ju flygit ruskigt mycket under radarn den här säsongen. Det får vi ju säga. Men hon har liksom en andra plats, eller ett par andra platser. Hon har ingen vinst på DGPT, ska vi säga.
Nej, hon har också två platser som räknas med som inte är topp 5.
Ja. Så att det är ju, ja, det Men hon har varit grym. Och jag tycker att hon förtjänar sin plats här på topp 4 såklart.
Mm.
Tveklöst. Än om jag trodde ju inte. Jag trodde att antingen Valerie Manduyana eller Missy Gannon skulle knipa den före henne. Men så blev det inte.
Nej, de hade att göra. Så där var det väl ganska klart. Semifinalerna kommer att äntras av Kristin Tatar, Paige Pierce, Katrina Allen och On Scoggins.
På gott och ont, tänker man. Om man tänker tillbaka på i fjol hur det var. Nathan Queen seglade fram genom hela. Ingen trodde på han. Och så vinner han alltihop. Vilket var väldigt roligt också.
Och i år är han inte ens med.
Nej, han har fullt upp med kommentatorsjobb.
Om vi kollar i botten på den här. Där var det ju stökigt ett bra tag på det. Hayley King tar ju till slut sista spotten där.
Mm.
Och Lisa Fakus. Jennifer Allen är där. Och här är jag lite osäker på. För här har de pratat om att jag är osäker på om Jennifer Allen kommer spela den här. Av någon anledning. Och jag har dålig koll på varför. Men jag ska låta det vara osagt. Men det stora här är väl att Kona Pernis inte har ens tagit sig till play-in.
Nej, men alltså Fakus är väl inte med?
Lisa Fakus som är i, alltså hon är kvalificerad för play-in. Plats 15-19 är kvalificerad för play-in.
Ja, men hon har 20. Fakus har plats 20. Hayley King har fått sin plats för att hon är...
Jag missade den där.
För att hon vann US Women's. Fakus är utanför. Jennifer är den sista in tillsammans med Hayley King då. Som Hayley King hade ju inte varit med om inte hon hade vunnit.
Det är därför.
Men om vi tittar på vilka vi har utanför så är det ju så. Ja, Lisa Fakus hade man kanske räknat med att hon skulle vara med. Kona framförallt. Men sen är det så här, ja. Det är namnkunnigt folk som är med här, men det är inte så där som man känner att ja, men den här borde ha varit med. Det känner jag inte. Det är väl Kona kanske och eventuellt Rebecca Cox som jag känner spontant som skulle ha varit med.
Men... Ja, det är väl. Och det är väl roligt att både henne och Evelina är med. Även om Evelina är med på som är kvalificerad in och henne ska spela play-in då.
Mm. Och ser man till motståndet, för jag gissar att de möts i någon sorts play-inen möts på något sätt
jag hade svårt att läsa mig till hur det skulle gå till det där.
Ja, vi behöver inte sitta och gissa oss till det. Nej. Heller, men jag tänker, ser man till om man nu tänker att de som är klara för play-in så har jag svårt att säga att henna inte skulle ta sig vidare. Det är det jag känner.
Nej, spontant så känns det väl som att hon ska ta det där. Samtidigt så vet vi inte. Alltså det här är ju ett event som är otroligt öppet. Oavsett om du är etta som Kristin Tatar eller om du är på 19:e plats. Så här kan ju vem som helst gå och plocka det.
Ja, och de spelar väl bara typ 9 hål också va? I det här matchspelet. Det är lite speciellt.
18.
Spelar de 18?
Yep. Du spelar inget matchspel. Du spelar 18 och sen går de 4 bästa vidare till dagen efter.
Ja, just det så jag. Just det, nu blandade jag ihop det. Ja. Ja, men då. Precis. Ja, men i alla fall så känns det som att henne. Ja, hon ska krångla till det.
Jag ser den stora potentialen för henne och även för Evelina. Att ta hem ett sånt här event.
Mm. Ja, det vore kul. För discgolfen i Europa framförallt. Om vi kan få med oss någon av dem också och vinna där borta. Det hade varit häftigt och kul. Såklart. Jag tänker, ska vi lämna FPO för MVP Open och så tar vi MPO? Eller vad känner du?
Ja, det tycker jag.
Är det något mer du vill säga så säg det nu.
Nej, vi hoppar väl vidare.
Ja. Om vi går rulla över till MVP Open och MPO. MPO Open. Så en rafflande avslutning får väl ändå säga att det blev till slut. När man får mess av Tommy, det står, han är ganska duktig den där lilltysken ändå. Sådär i underfinalrundan, då vet man att nu händer det grejer. Och det gjorde det också, det kom in under livesändningen, så flikades det in lite titt som tätt från Chase Card där Simon spelade. Och men vi kan väl börja med det glädjande att vi fick se väldigt mycket svensk discgolf den här helgen.
Otroligt kul avslut på Pro Tour-säsongen. Och väldigt fin prestation av Linus Karlsson i det här fallet, som hade hängt på vinst, måste jag ändå säga, fram till typ sista hålet, där han tyvärr duffade driven och sen faktiskt gick före ändå, så till slut hamnade han på en femte plats. Men att hänga med och vara med i toppen så pass länge, jag menar, det, vad blev det till slut? 2 rundor och 17 hål var han där och nosa.
Ja, absolut.
Otroligt kul, otroligt starkt att hålla i det. Han gör 56, 55, 56 runda. Spelade otroligt jämnt och satte definitivt press och behandlades väl lite som en dark horse i kommentatorsbåset. Som precis som att, vad är det här för någon som kommer hit? Och det tycker jag väl ändå är lite magstarkt av dem att hålla på sådär.
Ja, jag tycker också, jag skulle säga det, jag tyckte att det var lite så här. Ja, men är ni på riktigt nu? Alltså det var sådär. Jag trodde inte han hade det spelet i sig. Bla bla bla. Det var lite trist. Men jag tycker att Linus...
Men där också gjort... ser man ju också någonstans vad Sverige har för status på i discgolfvärlden.
Ja, jo. Men fantastiskt fin tävling av Linus. Det är kul att se att en sån här typ av bana passar honom väldigt bra. Att han får leverera på vad som kanske är världens bästa bana för tillfället. Så det var väldigt kul att följa honom. Och till och med frun tyckte att det var extra spännande att se när det var en svensk med. Så det var kul. Då slapp man kämpa för att få behålla fjärrkontrollen vid tvn. vi kan väl konstatera att Corey Ellis spelade grymt bra discgolf den här helgen.
Ja. Och för ett hjärteskärande slut för andra gången för han den här säsongen. Han förlorade väl ett särspel mot Calvin Heimberg tidigare i år. Och nu, jag var inne på det lite tidigare, att han skulle gå för vinsten helt enkelt på 18 istället för att pusha särspel. Han hade ju en troligtvis helgens bästa drive på 18 när han låg väldigt bra till. Och med det sagt, inte alls ett lätt inspel, men ett betydligt lättare än vad många har i övriga fall. Valde att gå för inspelet för att ta birdien och därmed stå som ensam vinnare, men total shankar inspelet. Han skickade rätt ut i crowdet bara. Och ja, då var det kört.
Den var tung att se. Faktiskt, och hur han...
Jag tyckte det var skönt att han missade, för jag ville ha ett så här spel. Men jag hoppades också att han skulle sätta putten från dropzone.
Ja, men han puttade ju inte från dropzone. Det var det som var så märkligt. Han puttade ju från disken skarlinjen. Jag förstod
gjorde
aldrig
den?
Det.
Ja. Ja, men då kan... Va?
Jag förstod inte. Jag har aldrig riktigt förstått det där. Eller så missförstod jag någonting. Men jag tyckte det såg ut som att han stod där han kastade ut den. Liksom. Jag hade för mig att regeln var så att missar du ön på inspelet, då är det drop zone. Det var så jag... Eller om det är det något mando på den där ön? Det är det väl inte? Att det är något sånt som forcerar den till drop zone.
Ska ta upp det här. Ska vi se.
Ja, i alla fall så kan man väl konstatera att det var hjärtskärande att se honom efteråt. Precis det vi pratade om tidigare. Att han gratulerade vinnaren och så sen försvann han undan och satt in i den där lilla kojan som de har där. Men det var ju en grym fight mellan han och Linus, får vi säga. Det var ruskigt häftigt att följa. Men från Chase Card i vilket fall så var det Simon Lesoth som spelade sjukt bra discgolf. till min stora glädje i alla fall, men även många andra kanske som gillar Simon, som pushade enormt där i mitten på rundan. Från, han gjorde 6 raka birdies hål 8-13, för att sen missa några hål, men han hade någon putt i korkant och så, för att sen göra en riktigt grym drive på hål 16 där han kastade över träden och kraschade. Ja, men han hade väl en 8-9 meters putt. Och sen hål 17. Där tror jag det var tävlingens bästa drive från hans håll på hål 17 sen, när han hade en hopputt ner till green för att enkelt kunna lägga i sin birdie där. Men, och jag satt och funderade på det där. Hur många tävlingar har vi sett där någon från Chase Card svävat upp och tagit hem det utan särspel på det här?
Det var väl Paul för något år sedan, va? Har jag för mig. Paul, ja, har gjort det i alla fall. Sen kan jag inte i huvudet exakt vilken tävling och vilket år, men det var inte allt för långt bak i tiden.
Nej.
Som Paul gjorde det och vann från Chase Card. Annars så är det väldigt sällan vi får se det hända. Och här ska vi säga, alltså, i den här tävlingen så hade det kunnat ske också. Både Ricky och Paul gjorde ju charges från tredje kortet.
Mm.
Och var uppe i topp innan de började tappa mot slutet. Och då kom Lisotte och även Gannon Burr var ju på lead card och hade god chans på att ta vinsten också fram till hål 16.
Jo, Paul han spelade jättebra fram till så han kom upp till hål 12. Sen var det 6 raka par där. Och det hade han ju behövt undvika för att ta hem det då.
Ja, alltså att han missar birdien på 17, det är väl så där.
Mm. Jo, det var väl ett par hål där innan som man kanske förväntade sig att han skulle ha löst också, men det är den här banan, den ger och den tar, kan vi konstatera.
Definitivt.
Jag satt och såg finalrundan coverage igen. Jag såg hela finalrundan när den gick live, men jag satt och såg nu coverage från finalrundan och
det var intressant att följa, va, när man visste att Simon skulle vinna och så kollar man på lead card coverage från Jome, så bara, åh, vem vinner? Och så bara, haha, synd.
Ja, jag kollade faktiskt Chase Card, det var den runda jag kollade för att se liksom, men hur liksom så här, för att få lite andra kameravinklar också än vad det är när det är livesändningen och så. Men jag kan som inte någonstans säga att han hade råflyt heller på finalrundan.
Simon?
Så det, ja.
Nej, han
det var typ...
sa ju att han hade, alltså skillnaden, han gick plus 2 första rundan.
Ja.
Och så sa han, det, alltså, jag spelar ju inte annorlunda på något sätt förutom att jag hade några kickar med mig istället för emot mig liksom.
Ja, men egentligen, om man tittar till just i finalrundan så är det väl typ på hål 18 han har lite flyt med kicken på driven.
På green, ja.
Att den, ja, men den kicken
eller driven.
På driven på hål 18 där, den kickar ut vänster så att han låg mer öppet. Den hade kunnat sväva iväg jättelångt ut till höger där. Så det var väl liksom, det får man väl säga att det var väl kanske den kicken som han hade. Men i övrigt så tycker jag inte att han hade speciellt mycket sådär, kickar som var någonting på hål 8. Där är väl det här publikhålet de kastade över vattnet. Där hade han ju också någon lite speciell studs på marken som gjorde att det vart lite lättare kanske. Men i övrigt så tycker jag inte att det var något som så här, stack ut. Som gjorde bara, åh shit, vilket flyt det där var. Det tycker jag inte. Och så. Men grymt kul. Han och Ricky är de två som har 4 segrar var på DGPT.
Mm.
Alltså på... då inga Silver Series event inräknat i det, utan
nej, men och det är väl här det kommer in lite grann. Det finns ju kanske här 2,5-3 contenders till Player of the Year. Det är Ricky såklart, det är Paul och Simon i och med det här, men för att Simon skulle kunna vinna Player of the Year då behöver han vinna USDGC i mina ögon.
Ja
Jo. För han är för ojämn i sina placeringar.
Jo, för ojämn i sina placeringar och sen också är han lite för, alltså han har lite, haft lite för djupa dalar.
Mm.
Vilket inte har varit kanske så bra. Men det är det när han får, när han håller ihop det.
Ja, men
så är
precis.
Han inte snabla bra.
Och jag menar, fyra vinster är fortfarande fyra vinster. Jag menar, det är... Tar du fyra vinster, då är det otroligt starkt i dagsläget.
Ja, ja. Ja.
Ricka har fyra vinster. Paul har tre. Mer Worlds.
Mm, ja, två DGPT-event har han väl,
nej,
tror jag.
Nej, två med Worlds har han.
Ja,
Worlds,
två
med... Worlds och Waco har han.
Just det,
så i mina ögon är det väl favoritspel på Rick i dagsläget, men jag tror att det kommer behöva avgöras på USDGC. Och där är väl Paul min favorit i alla fall till att gå och ta hem det igen. Sen vet vi hur svårt det är att ta två sådana i rad också.
Jo. Men om vi tittar lite på, om vi tittar på totalen då för i år, så har vi ju Ricky i topp före Paul och Calvin Heimberg på tredje plats. Vi hittar Simon på en sjätte plats. Och då kan vi ganska snabbt här titta igenom lite grann.
Alltså det skiljer ju... alltså fem pinnar mellan Paul och Ricky.
Ja.
Det avgörs på sista kast, alltså på green på,
ja,
i Maple Hill. Och hade Gannon Burr inte gjort birdien det sista, då hade Paul tagit det med mindre än en poäng.
Ja.
Så hade Paul varit ensam trea, då hade han haft tillräckligt poäng för att gå om och vinna med typ 0,90 poäng eller så.
Ja, det är galet. Men om vi tittar lite grann då på hur de har placerat sig under säsongen. Ricky, han började Las Vegas med att bli sjua. Sen i Waco, där Paul vann, vart Ricky tolva. Och sen har, sen så Texas State vann Ricky. Han var tvåa på Champions Cup och där var Paul nia. Sen Jonesboro, Paul var tvåa, Ricky tia. DDO, där vann Ricky, men Paul på 51:a plats.
Den är också struken här.
Och den är inte med i ja, vad ska man säga, beräkningen.
I räkenskapsåret för Paul. Och det var ju skönt för honom.
Ja.
Han missade om med cashline där, tror jag. Eller om det var katten missade.
Vi ska se vad de har för placering. Ricky har ju en 57:e från Des Moines. Den är han väl såklart inte nöjd med, men den är inte heller med. Men Ricky har väl en 12:e plats som sämst, som är, nej, en 10:e plats som sämsta medräknade. Och där Paul har en 14:e plats som är medräknad.
Ja, precis. I Beaver State Fling Silver Series.
Ja. Som, ja, men i alla fall, så det är ju så här man vill ha det. Det ska vara ett gytter, precis som vi hade på nationella touren där hemma också. Det var ett gytter, det avgjordes liksom på slutet. Sen är det klart att lite surt för Paul att, det inte, att han inte hade det egna händer på det sättet heller. Men ja, det var det.
Men samtidigt, det sista hålet liksom hamnar på, han har haft en hel säsong på sig och faktiskt...
Jo,
skrapa ihop de där poängen, så jag tycker ändå att, alltså, det här visar ju någonstans styrkan hos Ricky också. Att ett år som det här, när det är, alltså, vinnare som, alltså, vi har flest vinnare på DGPT än vad vi någonsin har haft. Don't quote me, men jag tror att det är så. Och det är betydligt bredare, alltså det är så mycket svårare att vinna nu än vad det har varit tidigare. Samma sak i FPO. Men att Ricky då ändå skrapar ihop 1040 poäng och tar fyra vinster. Otrolig styrka. Otroligt starkt.
Ja, för då ser vi sen på tredje plats. Calvin är hela 135, nästan 136 poäng bakom Paul.
Ja.
Och sen där är det lite tajtare då mellan Calvin och Gannon, där det är bara 5 poäng. Och sen är det ytterligare då 90 poäng ner till Dickerson och Lisotsen.
Och då har vi ändå haft med de här tre eftersläntarna på disk då. Under året. Eller under hösten, du och jag.
Jo. Sådär. Men i alla fall så... Det är klart att tittar man på Simon, vad han har gjort för någonting i år. För att nämna honom lite kort då. Han vart 60:e plats på Waco. 35:a på Champions Cup. Han var 22:a på Idlewild. 16:e på European Open.
25 på Worlds.
Ja, han är 26 på Ledgestone liksom.
51 på MVP eller på Green Mountain.
Ja, och det är för dåligt. Alltså han har för djupa dalar. Så att jag har inga
Sen ska man också säga det, om du tar en topp 6 plats och inte spela Belton, inte spela Texas States, inte spela Music City, inte spela Open at Tallahassee. Det är fortfarande 5-4 event som är liksom poängsamlande som han inte har spelat.
Ja, och dessutom Las Vegas som är en sån bana som skulle kunna som passar honom också, till exempel. Så. Men topp 8 är ju totalt sett kanske lite förvånande. Och då är det primärt Joel Freeman som jag inte ser som given där uppe. Men å andra sidan så är det många som jag tycker har underpresterat i år.
Vem har underpresterat?
James Conrad.
Ja.
Han har spelat mycket tävlingar men han har skrapat ihop 605 poäng.
Mm.
Det är inte bra nog. Alltså titta, han har ju han har ingen seger i år.
Och två stycken tre, topp fem.
Ja, han har väl inte jo, han är delad tvåa på Masters Cup som är en Silver Series. Sen är det en fjärde plats som är som bäst i övrigt. Och det är väl kanske lite dåligt för att vara en reigning world champion.
Ja, nej, det räcker väl inte, ska jag säga. Däremot tycker jag styrkebesked från Matt Oram som tar sista platsen där längst, vad heter det? Sista semifinalplatsen.
Mm.
Tycker jag starkt. En spelare som jag vet har kan vara med och slåss om det i princip på vilken bana man än spelar på, men som kanske inte har fått det att stämma ända ut, men han är ändå där.
Mm.
Så jag Leksand tog dig över tid. Så jäkla viktigt.
Och här bryter vi av med lite hockey.
Ja. Det var vi tvungna att göra. Svår bortamatch mot HV70 snett. Fick Smålands pojkarna smaka på allsvenskan snart igen. Det blir kul. Ja, tillbaka till discgolfen. Det vi var inne på, Matthew Oram är ju en spelare som jag tror inte man kan räkna bort i Discord Pro Tour Championship heller.
Nej, alltså han är sneaky bastard alltså. Måste jag säga. Han har inte spelat. Han har ju ändå inte tävlat. Alltså han har tävlat mycket men inte, alltså, inte lika mycket som väldigt många andra har gjort. Och sådär. Han har valt tävlingar med lite omsorg men han har ju fina placeringar ändå liksom. Det kan man inte säga någonting om.
Nej. Och kollar vi i botten på den här, vilket jag tycker är det roliga strecket att kika runt, så har vi ju Eagle McMahon slutar på en 46:e plats och han har väl typ två tävlingar att räkna in här. Tre. Som han har medräknade. Och han fick ju sin play-in spot på European Open som han gick och vann. Vilket innebär att i det här fallet så kommer Thomas Gilbert bli nerpetad från den platsen. Men sen har vi också Nicolò Castro på 34:e plats. Mm. Hur kommer det att bli där?
Han petas väl.
Ja, det, för jag är lite osäker. Är den sanktionerad den här från PDO?
Ja, alltså jag har hört massor med spekulationer men alla har pratat om att han inte får vara med.
Nej. Och så lär det väl falla ut också. Vilket gör att Thomas Gilbert kanske klarar sig ändå då.
Men han är ju med. Det är väl Jake Hebenheimer som kommer med i sådana fall.
Jo, men eftersom att McMahon ligger på 46:e plats så topp 36 är inte Eagle med. Så han tar ju Locastros spot.
Ja, men han är ju med ändå. Du tänker att de släpper inte in någon till istället för... Du tänker så, okej, ja, ja.
Det är bara 36 spelare med.
Ja.
Så de måste ta bort den för Eagles om han ska spela play-in. Det vet vi inte heller än. Han har inte sagt att han ska göra det.
Nej.
Och då är frågan om Nico ska bort från plats 34, vem tar då den platsen om inte Eagle ska spela? Är det Hebenheimer?
Borde rimligtvis vara så.
Mm.
Allt annat känns ruttet tycker jag.
Ja, men jag tycker såklart också att Fyll på.
Han är liksom näste på tur. Det är inget konstigt, tycker jag.
Mm.
Det vore jättekonstigt om man säger, ja, men Nate Sexton får vara med för att han är Nate Sexton. Det vore jättekonstigt.
Nej, så kommer det såklart inte vara. Det som är roligt att vi kan se här är ju faktiskt att Linus passerar play-in och tar sig in i kvalificeringsrunda direkt. Han hoppar upp 11 placeringar i och med femte platsen på MVP Open och gick från att vara helt utanför och ha någonting med att göra till att faktiskt skippa play-in och ja, direkt gå in i första rundan.
Mycket bra. Mycket bra.
Och jag tror att vi till slut har en vinnare bland de spelarna som ligger mellan plats 17 till 30.
Mm.
Här. Tror jag. Och de spelarna som jag tror kommer vara med och nosa på det, så är det Brody Smith, det är Drew Gibson och det är Linus Karlsson. Det är de tre som jag håller som contenders till att vinna. Ska jag slänga in en fjärde där också, så tror jag Isaac Robinson från han är på plats 15, men han är den som kan ha någonting att göra med det.
Vad hoppas vi på? Soligt och fint och vindstilla?
Ja. Nej. Jo, nej, jag vet.
Eller är det, ska det vara stökigt som bara den?
Jag hoppas att det blir riktigt stökigt.
Det är så tråkigt att titta på bara.
Nej.
Jo, jag tycker att det är tråkigt att titta på tävlingarna när det regnar. Men det är...
En höst idag i South Carolina. Spöregn, snålblåst och 4 minus.
Massa på. Stickad massa som är dyngsur.
Ja, fantastiskt.
Ja.
Men de spelare som är av spelare med namn som kanske är att lyfta här som inte har klarat sig är väl bland annat, du var inne på det, Nate Sexton, Ben Callaway.
Mm.
Tristan Tanner som gjorde ett fantastiskt VM.
Ben Callaway behövde väl leverera ordentligt nu i helgen för att ta sig vidare, och det gjorde han ju inte.
Nej, men han gjorde ju en bra vad heter det? En bra satsning för.
Jo, han hade ett tufft finalrundan, jätte tufft. Det var rent jobbigt att se. Så att ja.
Gavin Babcock som har blivit lite av en publikfavorit under året klarade sig inte heller tyvärr.
Nej, precis. Gavin Rathbun har, tycker jag, han har inte tävlat jättemycket i år, men han har ju sett mot, för i fjol så har han ju underpresterat något enormt.
Vem då, sa du?
Gavin Rathbun, din kopia.
Men sluta nu. Kan ni köpa nya glasögon eller? Och som Quenwill första perioden idag. Att han hade ju inget blad på sin klubba. Han skulle skjuta, bara missa pucken. 3 gånger. En riktig sopa. Och sen när han bytte klubba till andra perioden, ja, då vispade han till någonting i nätet på baksidan. Sopa.
Ja. Nu är vi tillbaka med lite sidospår i hockeyn.
Man blir ju arg.
Ja. Vi kan väl säga att även en sån som Dave Fellberg inte kvalade in heller, men han har å andra sidan gjort 2 tävlingar.
Mm-hmm.
Det är svårt att ta sig med då.
Kan vi summera det här med vilka europeer vi har som ska spela då?
Det är klart att vi kan.
Utöver Linus Karlsson så är det väl ingen mindre än Väinö Mäkelä och Niklas Anttila.
Och Lisotte.
Klissott såklart. Och vet du vad som är godast med det här?
Berätta.
Ingen jävla norrbagge. Så jävla skönt.
Ja,
än lever hoppet att vi ska vara bättre än norrmännen.
Ja, det är vi ju redan. Det kan vi konstatera.
Det hoppas jag.
Ja,
man blir lite smyglad när det går dåligt för norskarna. Även om man vill att det ska gå bra för dem när de möter jänkarna. Men...
Ja.
Ah. Annars har vi inte mycket övers till för norrbaggarna här.
Nej. Ja, Jag måste kolla in i körschemat och se vart vi är någonstans riktigt. Just
börjar det. Väl ta oss in på sluttampen, jag vet inte.
Vi börjar väl ta oss in på sluttampen där vi ska damma av disk Dior igen. Men vi kastar in en liten jingel här så kommer den alldeles strax.
Får jag be om ursäkt först för mina urspårningar mot hockeyn där. Det var svagt om mig.
Nej då, det är fint. Jag älskar det.
Vi går ju in i den här perioden nu när vi liksom måste parallellt följa med. Du vet hur det är.
Jo.
Och det här året, i alla fall den här hösten, så är det jag som får sätta tisdagarna till än så länge. Så då kommer det vara lite dubbelt.
Ja, nu var det kanske lite väl. Vi startade lite tidigare idag, men du sa att vi kör. Så då tänkte jag, då kör vi.
Ja, men HV gjorde 2-1 och tänkte, nu är det slut.
Ja.
Ja, men du, diskdår.
Ja.
Det är ju slutet på september nu. Jag tänker att det hinner ju inte hända så mycket eftersom att det inte spelas någonting innan september är slut. Så jag vill att vi börjar på FPO. Och så vill jag ha en ordentlig förklaring till dina topp tre här.
Oj, oj, oj.
Eller åtminstone till nummer 2 och 3. Jag antar att vi är överens om Kristin Tatar på ettan.
Ska vi börja från plats 3 då?
Ja, gör det.
Där har jag sett On Scoggins.
Ja. Blir Choppe glad.
Där blir Choppe glad. När hon har presterat hela säsongen, då tar hon sig precis lagom in till sista. Nej, men vi har en till disk vi ska köra under oktober såklart. Men hon har smygat under radarn lite grann och gjort fina placeringar. Hon vann Masters VM för i FP40. Och nej, hon förtjänar att glida in där på en tredje plats, tycker jag. På andra plats, kanske lite otippat, men där har satt Hanna Blomros.
Oj!
För jag tycker att hon har spelat fint. Fin discgolf. Och jag bara varit glad att se de var över USA och spela. Så att ja, nej, så att hon fick surfa in där.
Mm.
Och hon har ju ändå liksom, tycker jag, presterat bra mot slutet här.
Mm.
Så att nej, hon förtjänar en
och hon hade ju ordentlig plats. Show sista rundan på MVP.
Mm.
Det hade kunnat gått riktigt långt där.
Mm. Och där slutar hon på 9:e plats till slut.
Jag tror hon hade 7 raka birdies eller någonting i mitten på sista rundan.
Ja.
Och sen fyrbuttade hon på 17.
Ja.
Det var jätteskärande att säga. Usch. Det var på så här 4 meter. Hon var missade korgen totalt. Igen.
Ja.
Ja.
Det är sånt som händer.
Finnesyndromet, som det heter nu för tiden.
Väskan på syndromet kan vi kalla det för. Nej, men så att jag har henne där och på ohotad första plats Kristin Tatar. Så ser min topp 3 ut i FPO. Hur ser din ut?
Vi är ju inte helt överens här.
Nej, det är inte jag.
Är vi inte.
Inte
jag stod och valde här på, jag vill hoppa in på andra platsen. Ettan är ju solklar. Kristin Tatar är bäst i världen. Mm. Och kommer garanterat vara, det ska mycket till innan hon trillar ner från den tronen under det här året i alla fall. Men jag vill ha in Paige Pierce på en annan plats.
Ja.
Dels för att hon spelar jävligt bra, får inte bry sig. Så mycket kan vi säga.
Och att hon gör så smarta uttalanden.
Ja, precis. Det finns ingen etik eller moral här och den här skalan är högst subjektiv.
Ja.
Men och på tredje platsen där, jag var inne och rullade lite grann på On Scoggins, absolut, hon har gjort en fantastiskt bra säsong. Samtidigt så här, ska inte Hanna Blomberg svara där istället? Är inte hon lite bättre än On Scoggins? Det är hon väl? Ja, det tänkte jag också. Så jag valde att sätta Paige Pierce som på 2:a och Hanna på 3:e plats.
Ja, men 2 av 3 på topp 3 får vi väl ändå vara nöjda med att vi har tänkt.
Men vi måste komma överens här.
måste vi komma överens. Jag var sniffade på att jag skulle knuffa in Page där på en tredje plats istället för On. Men jag tänkte att det blir sånt ramaskri här i Sandstrakten om jag håller borta On för länge, så att jag tänkte att nu petar jag in henne. Men
samtidigt så här, det talar ju inte för, om vi säger så här, har du fått välja mellan Page och On Scoggins vilken tävling som helst, då har du tagit Page alla dagar i veckan.
Ja,
exakt. Ja, jag hade okej, tagit Page över henne alla dagar i veckan också i dagsläget, eftersom att henne inte kan träffa en laggårdsvägg inifrån med en putter.
Ja, men okej då. Men då sätter vi Page på tredje plats då.
Och henne på andra plats. Om det inte var tillräckligt tydligt så tyckte jag tvärtom, men absolut.
Ja, men då får du får ge vika för placeringen.
Ja, okay, så. Ja, jag fick ju mina förra gången. Så.
Får du med henne där.
Uh-huh. Och nu kommer vi till den här lilla rottlistan på NPO. Jag är så svårt, Nicke.
Nej.
Tycker Alice Hott är inte etta.
Nej.
Nej.
Det
han är trea.
Jajamän.
Ja, bra.
Kan vi vara överens om att vi är överens? Lesotte på, har jag skrivit in på tredje plats.
Och Paul är på en andra plats.
Jajamän.
Och Rick är på första plats.
Jajamän.
Då var vi rörande överens, även om det tar emot hjärtat.
Jag dividerade framåt vem jag skulle sätta som etta. Om jag skulle sätta Paul som etta eller Ricky som etta.
Nej, men jag tycker också, alltså, finns det någon utan de här tre som borde vara och nosa här? I dagsläget.
Alltså, lite så här. Gannon Burr är ju...
Det är ju det första namnet som kanske trillar upp för mig också.
Skulle peta Lisotte i sådana fall.
Men samtidigt, fyra vinster på Lisotte. Hallå?
Nej, men exakt. Det är det som gör att jag håller honom. Men ser man till hela säsongen så Gannon har ju tävlat med och haft möjligheterna såklart också. Lisotte har fått barn och han har gift sig och ja, hej och hå. Sådär, så att han har inte haft tiden helt enkelt. Men fyra vinster ändå under alla de här omständigheterna som han ändå på något sätt har haft. Tittar vi liksom så här, om vi jämför, vi måste få jämföra här, spelare som har gift sig under säsong, hur de har presterat. Paul underpresterar ju något åt det grövsta.
Han var väl slut efter bröllopsnatten, stackaren.
Så där så tycker jag hatten av till Lisotte. Nu var ju för sig Lisottes unge en bastard till att börja med, men det är en annan sak. Så att, ja.
Ja, men vi vet ju inte, som sagt, om två veckor när just UDC har spelats så kan ju den här listan se helt annars ut. Eller inte helt annars ut, men lite annars kan den se ut. Lite annorlunda för er som inte hänger med i Norrlands svängen.
Placeringsmässigt så kommer den att se annorlunda ut. Och kanske att det är någon som har segrat upp på och petat bort Lisotte. För jag har svårt att säga att han ska kunna prestera på de här två tävlingarna som är kvar. Och framförallt på USDGC. Än om han har ju varit med på Chase Card och Lead Card där tidigare, så är det ändå så här.
Han hade behövt träd istället för de där jävla snörerna i backen.
Ja, jo.
Tror jag.
Precis. Men vi kanske får se han smeka iväg någon mäktig drive på hål 18 när han är less och vill bara åka hem. Också som han har gjort tidigare år när han har varit långt efter, så han har ju försökt gå för igen på hål 18 ändå. Vilket i sig är helt sjukt att man ens försöker.
Hål 18 skrämmande likt hål 18 på European Open? Ish.
Nu måste jag tänka
kanske inte. Jag vill nog att det ska vara mer likt än vad det egentligen är, men den är ju lika
alltså,
terroriserande.
Du tänkte European Open som spelades i somras, tänker jag, alltså på The Beast alltså.
Ja, European Open.
Ja, men jag tänkte något helt annat. Skrämmande likt vet jag inte. Alltså, kanske ish, lite grann, att det finns någon sorts likhet. Men i totalt sett, nej.
Okej. Okay. Är hålet på Rock Hill lättare? Är 18 på European Open svårare än på USDGC?
Ja.
Ja, jag vill också säga det.
Greenen är lättare. Det kan hända mer på greenen. Alltså,
den är liten.
Jo, den är liten, men det kan hända mer på just uppe på green. Alltså missar du putten så kan det vara fara och färde ordentligt där.
På European Open eller på just EDC?
Nej, på just EDC. Ja, det är lite annorlunda. European Open är ju lite förmildrande omständigheter. Men de är tuffa bägge två. Det kan vi konstatera.
Ja,
det är mer yta att landa på just EDC än vad det är på European Open. Men
kanske.
Ja.
Vi kanske får ta in Henrik Johansson igen. Och så får han, eller igen, vi kanske får ta in Henrik Johansson. Så han får berätta lite om det där. Vad är det för skillnader egentligen?
Ja, det tycker jag låter som ett bra förslag här senare under hösten. Ja, men det var gött och fint och allting det där. Att vi har enats om en lista.
Ja. Den kanske inte var så svår ändå då.
Nej. Jag är väldigt glad att du hade med Lesoth på topp tre. Det...
Ja, men jag kan, alltså, så här. Hårda siffror ljuger inte.
Nej.
Hårda siffror skapas av ett bra mjukt värde.
Du är som en poet.
Tack.
Ja. Du Tommy, jag tänker att vi behöver inte dumma oss mer den här veckan.
Nej, jag vet du vad.
Vi håller på lite mer än en timme nu här. Eller ganska mycket mer än en timme. Och det har varit bra, kul avsnitt att spela in. Jag får säga stort tack Tommy att det har varit så trevligt idag. Jag bävar för att du ska sitta tyst och snarvla och ha det. Men
jag tänkte att jag skulle göra det, men jag... Går in i min lilla poddkaraktär här och försöker dra mitt strå till stacken i alla fall. Sen får vi väl se om det är lyssningsbart eller inte. Men förhoppningsvis så har jag nått fram med lite av det jag haft sig i alla fall.
Ja, ja, absolut. Men du, jag tänker så här. Vi tackar Marcus Lindner och Emil Lennartsson för hjälp med jinglar och grafik. Jag säger stort tack till dig Tommy för den här veckan.
Tack själv.
Väl mött om en vecka igen. Stort tack till alla som lyssnar. Stort tack till våra Patreons som alltid. Och med det sagt så säger jag Tommy, vad ska du inte göra på söndag när du spelar?
Kasta sig ut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.